Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 3 oktober och då finns det givetvis bara en start på avsnittet. Vad tänker du på när det är den 3 oktober i almanackan?
Ingenting.
Är det så?
Ja.
Det finns ju vissa födelsedagar på fotbollsspelare som ändå sticker ut.
Zlatan?
Ja.
Ah.
41 bara idag.
Just det. Han är sent fött barn.
Ja, går emot januariprincipen.
Jag vet inte om den liksom gäller lika mycket längre, om man har bättre koll. Jag har ju en gång läst alla de där böckerna med Malcolm Gladwell. Mm. Det tjeckiska systemet där man liksom bröt upp det. Problemet är att alltså, har du ett datum, du utgår ju från det datumet. Då är det, om du bryter upp det, att året börjar i augusti istället, mer eller mindre. Ja, men då kommer du få augustibarn som är bra.
Känslan är ju att du övertygade Helena om att jobba för ett januaribarn.
Ja, men
det fanns en period där.
Mm. Ja, men när jag hade haft, precis. Ja, men jag har inte prickat rätt det helt, men med Florens sista så är det ändå 10 februari, får man ju säga tidigt.
Ja, du har hopp.
Ja, jag har hopp.
Men vad känner du annars? Är status Zlatan i ditt bröst?
Ja, men,
visst är det ett märkligt vakuum?
Ja, det är ett märkligt vakuum. Det är väl det första gången egentligen sedan Zlatan började spela fotboll som det är ett sånt vakuum. Alltså, jag har känt av en tystnad tidigare.
Mm.
Och att man har fått någon konstig frånvaro som inte heller har varit speciellt känslostark. Man liksom inte brytt sig, Zlatan borta. Men så har han alltid dykt upp på olika sätt. Du kommer ihåg inför mästerskapet där när han höll på med Samsung och ringde Janne och ja, men det var mycket grejer som ändå gjorde att han fanns i bruset på något sätt. Men den här gången är det ju liksom han var borta.
Ja, och jag tänker också att det som var
Zlatan dött.
Ja, men det som var en liknande skadekonvalescens senast, alltså efter den svåra knäskadan i Manchester United efter Europa League, var det mot Anderlecht? Det kanske det var. Mm. Då var det ju en sån tydlig skada. Jag tänker ibland på det där att det är så viktigt för alltså, fotbollsspelares... Det är för fotbollsspelare, kan jag ibland tänka, viktigt att det finns en renhet och en tydlighet i skadan. Alltså, hans skada mot Anderlecht, om vi nu utgår från att det var Anderlecht. Ja. Det var i alla fall Europa League där. Den omgärdades ju såklart av väldigt mycket rökridåer och tystnad och ingen ville riktigt säga vad det var inifrån Zlatans innersta krets. Men du kunde ju själv med dina ögon se att ajajaj, det där är ett knä som kommer få kämpa för att komma tillbaka. Den här skadan, det var ju någonting annat. Alltså såhär, han hoppade in och han var ganska kall och han missade nästa match och sen så spelade han 30 minuter mot Spezia och sen så var det något inhopp mot Bologna och sen så var det två matcher off och sen så var han ändå med när den där Scudetton vanns och han firade med cigarren och champagnen och allting och sen kom den här filmen med när han tömmer sitt knä då på någon gul jävla slaggjuice, vidrigt såklart.
Ja, och så skrev man att det här gör typ varje dag.
Ja, det här har jag gjort varannan dag i 7 månader. Ja. Och så börjar man tänka, ah, ja okej, okay, ja. Men när det är sådana skador som då ska åtgärdas by choice efter en säsong och när den skadekonvalescensen blir liksom längre och oklarare och visst, det kommunicerades ju tidigt på den här säsongen redan i somras att ja, men Zlatan är nog tillbaks efter nyår och så vidare. Mm. Men det är just den här avsaknaden av renheten i skadan. Mm. Vad fan är alltså så här, kom igen nu!
Mm.
Nej, jag säger inte att han har liksom så här risigt läkkött eller något sånt där utan det är bara att man har inte samma tydliga liksom så här, hur går det för Zlatans rehabilitering?
Men jag kommer ihåg när vi...
Som man gjorde med Henkes benbrott eller Wayne Rooney eller Beckham eller Totti eller så här, där det har varit en fraktur eller ett korsband.
När det var snack om korsband på knät och att det skulle opereras och folk började hylla honom, jag tror vi hyllade honom också i slutet på säsongen. Fan, han har spelat ett helt halvår, en halv säsong så har han spelat utan korsband.
Mm.
Gula vätskan och allt det. Då var det ändå många som ville påpeka att jag lever mitt liv utan korsband. Jo, men du spelar inte Milan och ska prestera och vinna Scudetto, gubben.
Ja, nej, man får ju ge upp innebandyn. Man får ju upp innebandyn på torsdags eftermiddag.
När folk hemma liksom bara ser det där, man ser hur, man förstår ju hur glada de blir att va, Zlatan också idrottat utan korsband. Det har jag gjort. För du vet ju, idag så kan du ju faktiskt få rekommendationen kanske att inte operera korsbandet.
Det är väl också många som, alltså, det är så långa köer att efter ett tag så är det, det här funkar. Mm. Fan, ska jag lägga mig under kniven för att köra?
Rehabilitering för en fotbollsspelare att komma tillbaka på 7-8 månader. Jag menar, är du vanlig svenne som spelar division 4 fotboll eller inte ens det? Ska du göra rehabilitering? Det kommer inte ta 6-7 månader. Du har inte en fysiostab runt dig när du sätter dig där nere på gymmet och lägger upp vikterna på 5 kilo och börjar böja benet. Så att, ja, det är klart det finns en viss skillnad. Men det var ändå mäktigt att han gjorde hela det halvåret.
Verkligen. Och det är ju mäktigt att han verkar ju vara fast besluten om att ta sig tillbaka till ett Milan, gå för ännu en ligatitel, men också uppmana sina lagkamrater att ta honom vidare i Champions League till nästa år. Alltså andra sidan nyårsafton. Och det får man ju säga går ju Milan in i ett ruskigt slagläge för att göra här nu med dubbla möten mot Chelsea. Alltså tar Milan 2 poäng, alltså undviker man förlust eller en seger, då ska man ju lösa avancemanget. Mm. Skulle man åka på dubbla torskar här mot Potter Chelsea, ja, då är det ju lite mer öppet i det där racet, absolut.
Det enda man är rädd för, det är eventuella bakslag. Alltså när han kommer tillbaka och börjar spela gruppträning, alltså första månaden, när han kommer tillbaka i riktigt spel, där kommer man vara lite rädd. Men
jag tror att det kommer att vara ganska många Milan-spelare som är passiva i duellerna med Zlatan på Milanello.
Det är jag ganska säker på. Och sen så kommer det komma ut en film när någon inte är passiv. Mm. Någon av junisarna som går in lite för tufft.
Nej, det är såhär Sälemäkers.
Sälemäkers.
Kan inte hålla sig.
Nej, han ligger ju i Navigli-floden i Milano sen efter. Tog Sälemäkers väg, jag vet. Det var tyst kring honom där direkt efter det där hände med Zlatan.
Han skadade inte det. Ja.
Men du kan ju tänka dig själv era Champions League-sändningar när åttondelsfinalerna ska börja och Zlatan är tillbaka i Milan. Mm. Det är klart det kommer vara mäktiga scener alldeles oavsett vilka möter. Och man vet ju redan nu att det blir ett X-lag och att det blir Golden X i så fall.
Ja, men som sagt, jag avvaktar det här dubbelmötet mot Chelsea för att jag tycker att Salzburg går lite obehagligt starkt där. Du kommer ihåg vad vi sa sist. Alltså, tar Salzburg nu parallellt med det här dubbelmötet Chelsea-Milan, 6 pinnar mot Dinamo Zagreb, vilket de absolut kan göra. Hej. Alltså...
Ja, men självklart, de blir jättegiftiga. Vi pratade ju, för er som har lyssnat på det, jag vet att alla inte har gjort det, men vi pratade ju en hel 45a om Salzburg, Liefering och hela det projektet och hur intressant det är, hur de får upp talanger hela tiden och lyckas ta talangerna från U till A på ett så smidigt sätt så att det funkar hela vägen upp till Champions League.
Så är det. Det blir en jävla spännande tredje runda. Vi drar igång Champions League-studion imorgon tisdag 20.00. Mm. Samma tid gäller på onsdag. Det är Telia och Simon som gäller. Har man inget Simon-abonnemang så är det hög tid att skaffa sig det. Skaffar man sig ett Premium Plus, då får man alltså all fotboll från Champions League, La Liga, Serie A och även slutspurten i Superettan och Allsvenskan. Det är inte jättespännande i Superettan. Det är matchboll BP imorgon. Öster borta.
Väl anledning nog att bara skaffa abonnemang för att få se när de smashar in matchbollen och se Matti Goll och Engelen kliva ut och jubla. Fan,
har du noterat Christer Mattiassons hårfärg?
Ja.
Vem försöker
han
lura?
Den är lite för rölet. Liksom.
Vem försöker han lura? Ja. Inte mig i alla fall. Det är ju inte jättespännande, men likväl väldigt roligt att både BP och Halmstad gör det bra i Superettan. Betydligt mer spännande i Allsvenskan får man säga. Vilket jävla guldrace det är. Ingen vill vinna.
Nej, ingen vill vinna. Allt är som vanligt. Igen. Alltså, vad händer om Gnaget har en trea igår? Är de med i guldracet då?
Jo, men de
har Djurgården kvar.
Ja, det måste vara den enda högsta ligan i Europa där vi i den sista tredjedelen kommer från en omgång där ingen av de sju bäst placerade lagen vinner. Ja. Malmö vann inte, Bayern vann inte,
Göteborg
AIK vann
inte.
Topp fem då. Inget av topp fem lagen vinner i en sån här omgång. Alltså det är den 24:e omgången av 30.
Ja.
Inget av topp 5-lagen vinner.
Nej, det är klart det är
unikt.
Det är unikt.
Allsvenskan är så jävla unik på många sätt. Det här är en av de bästa.
Jag landar ju alltid i att, ja, men titta då nu då. Titta nu då på topplagen, hur jävla usel den här ligan är fotbollsmässigt.
Ja, jag har faktiskt gjort en Wilbur och utelämnat den svenska bollen i svepet. Det har hänt så jävla mycket i helgen internationellt.
Topplagen vann inte, så att, är det där var svepet. Då,
det där var svepet.
Det var det, ah, okay, ah.
BP klarade för allsvenskan och topp 5 i allsvenskan. Inget lag vann. Det måste vara europeiskt unikt.
Ja.
Men det finns ett matigt svep att underbart gå igenom. Så att, jag vet inte om du vill spänna fast dig eller hur du gillar att inmundiga mina svep.
Nej, det är fastspänning och bara hänga med.
Härligt. Kommer det här då?
Härligt. Shouta till våra goda vänner som sponsrar oss i Toto Balotto på Heineken Alkoholfri. Ni vet, den godaste alkoholfria ölen där ute. Tänker i Champions League-tiden, de är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League. Perfekt tillfälle, om man inte har testat den, att köpa på sig några Heineken 00, ställa i kylen och avnjuta en Champions League-kväll. Jag tycker i alla fall, jag känner det när jag tar en 0-0 i handen och sätter den där. Det är verkligen Champions League-ölen. Det har blivit det för mig. Kanske blir den det för er också. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken Alkoholfri som har varit med oss under hela det här året och som fortsätter att gunga på i Toto Balotto-båten. Stort tack!
Efter ett långt landslagsuppehåll var så äntligen ligabollen tillbaka, och föga förvånande kom den tillbaka med ett par rejäla knallar. Mest av allt så small det i England, där de rödvita både var bäst och flest i North London Derby. Detta efter en tveksam utvisning av Emerson Royal, men ska vi vara ärliga så var verkligen Arsenal-segern både välförtjänt och imponerande ändå. Fart, fläkt, flärd, finess.
Mm.
Gunners ser rappa ut, de ser hungriga ut och de ser ut att verkligen tro på det här. Mm. Det kan man inte riktigt säga om Liverpool. Brighton med nye tränaren Roberto De Zerbi bakom ratten var på besök på Anfield, och efter 3-3 med mersmak för fiskmåsarna så lämnas jag egentligen bara med en fråga kring Klopps röda, grusiga maskineri. Vad fan är det som pågår egentligen? Hur ska ni ha det? Den store lille belgaren Trossard fick i alla fall göra hattrick, men det skulle han så att säga inte vara ensam om den här helgen. Phil Foden gjorde nämligen också tre baljer när Manchester City släpade upp United i det hår som Ten Hag inte har och som Sir Alex nog ville slita av till altaret för en regelrätt slakt. Vid 6-1 var det som att Pep hörde bönerna från de röda, bytte ut en glödhet trio offensiva spelare och slog av på takten. Att siffrorna således putsades till 6-3 är av akademisk betydelse. Och återigen så fick Citys kollektiva oerhört glittrande insats stå i skuggan av strålkastarljuset på Erling Haaland. För även norrmannen hittade ju nätet tre gånger. Med två målgivande passningar dessutom som grädde på moset, så förstår ni som inte såg matchen att det var något i hästväg igår. Till och med för att vara hålet. Nej, jag vet fan inte längre vad man ska säga. Michael Owen var inför gårdagen innehavare av rekordet minst antal Premier League-matcher för att nå tre hattricks. 48 stycken matcher behövde engelsmannen. Kom då ihåg att det alltså var snabbare än Shearer, Henry, Suarez, Aguero, Van Nistelrooy, Drogba, Cole, Rooney, Torres, hela jävla bunten. Haaland, han behövde 8 matcher. 8! Mm. Fler noterbara resultat från England? Ja. Ah, det skulle väl kanske vara att West Ham slog Wolves med 2-0 och att detta ledde till dojan för Bruno Sarge.
Vad heter han, sa du?
Bruno Sarge.
Sarge.
Kanske hela Premier League-historiens mest anonyma tränare. Eller vad säger du, Thomas?
Hade aldrig
du
hört.
Hade det på känn faktiskt. Vi drar vidare till Italien. För där lyckades Milan återigen trolla fram en seger på resande fot. Denna gång mot Empoli. Och den här gången på ett av de mer bizarra sätt man skådat. Nedim Bayrami kvitterade nämligen Milans sena ledning i den 92 minuten. Men bara 8 sekunder efter avspark lyckades de regerande mästarna återta den. 8! Dessförinnan så hade Roma lämnat Milano med lika många poäng som Milan efter att ha besegrat Inter. De blåsvarta var bra i en dryg halvtimme, tog välförtjänt ledningen och såg ut att ha ruskat av sig förlusten mot Udinese. Men icke! Paolo Dybala kvitterade, och när Inter sen aldrig fick in ett nytt ledningsmål gick Chris Smaldini upp och skallade in vinsten till världens vackraste Roma. Daje! Juventus och inte minst Max Allegri kunde efter 3-0 mot Bologna dra en lättnadens suck. Atalanta bara vinner och vinner och vinner, nu mot Fio, och Sampdoria bara torskar, torskar och torskar. 0-3 hemma mot Monza, han måste ha sparkats nu på morgonen nu va? Tompa, Gianpaolo, kickad. Eller?
Tror det. Han ska alltid sparkas. Det är någonting man vet om honom.
Han ser så fruktansvärt sparkad ut, Gianpaolo.
Ja, ja, men du
påsar
under
ögonen och sådär, grus.
Det Brescia. Vi återkommer till det.
Ja, vi får väl se om Gianpaolo är kvar på posten när svepet är avslutat. Vi drar vidare mot Rom, för där hänger nämligen Lazio kvar uppe på Champions League-plats efter en enkel seger mot Spezia. Och Napoli toppar efter fjärde raka. Halloween-tröjorna var på, André Frank Zambo Anguissa var på, Cuadrado var på, helvete vad det är på i Napoli. I Spanien så tappade regerande mästare Real Madrid sina första två poäng för säsongen, och man gjorde det lite oväntat nog hemma mot Osasuna. Kaki Benzema var tillbaka efter skada och fick en gyllene chans att skjuta vinsten till vitt, men straffen med kvarten kvar gick i ribban och nu är det helt lika poängmässigt med Barça i toppen.
Kul!
Detta efter att Lewandowski plockat fram en påse från den allra högsta hyllan och katalanerna lämnat Mallis med 1-0. Athletic Club har verkligen fått fart under Ernesto Valverde, ni minns gamla Barça-tränaren som fick kicken trots att hans lag ledde La Liga. Efter 7 spelade matcher har nu baskerna 16 poäng. Och vet du, jag har sett nog. Jag sticker ut hakan. Jag säger att Athletic Club tar fjärdeplatsen.
Kul.
Vamos, muchachos.
Vamos.
Celta slog Betis. Ingen Svedberg heller den här gången. Sörlott frälste Real Sociedad borta mot Girona. Och Atletico Madrid borta slog på ett tungt och jävla solitt sätt Sevilla med 2-0. Koke firade 554 tävlingsmatcher för Atleti, flest någonsin. Och nu hänger han mot repen igen, den gode Julen Lopetegi. Eller är han kickad nu på morgonen? Har du koll, Wilbur?
Kollar.
Slå en kik. Jag tänkte att vi skulle avsluta svepet med några roliga serieledningar där ute. I Holland till exempel så toppar AZ tabellen efter 8 omgångar. Jesper Karlsson har fått säsongsinledningen spolierad av skador, men i lördags var han tillbaka när Groningen besegrades med 4-1. Och givetvis gjorde han mål direkt. Också kul att svenske Michael Lado, som lämnade Bayern i somras, också han gjorde sitt första ligamål för de rödvita. Inget nytt under solen vad gäller Bundesliga. Urs Fischers jävla monstergäng från Unionen i Berlin toppar trots torsk, men i Belgien, men där har Gugge sniffat fram att Mark van Bommel studsat tillbaka efter fiaskosessionen i Wolfsburg. Han leder numera Antwerpen och tappade faktiskt sina första poäng för säsongen i helgen. Men jag gillar när det gnuggas på i det tysta. Mark van Bommel, han ger sig inte i första taget. Jag tycker också att vi kan bjuda lyssnarna på att André Pierre Big Mac Gignac still going strong borta i Mexiko och i sitt kära Tigres. 2 påsar igår när Atletico San Luis besegrades. 3 i skytteligan är han. Och jag känner mer och mer och mer att jag verkligen, verkligen, verkligen vill byta liv med honom.
Nej, men fan vilket roligt svep. Kan vi bara få in där att Maria Sole gjorde debut i Italien.
Just det, hon hade ett lite längre namn än så, va?
Det är Maria Sole som hon beskrivs som.
Okej, okay, ja, jag vet bara att när Vicky Blomé, min
Maria Sole Ferreira Caputi eller någonting så. Ja, jo, men Maria Sole säger alla.
Okej, okay, ja.
Folkmun, Maria Sole.
Jag säger bara att
Sol-Maria.
När Vicky Blomé uppmärksammade mig på detta, alltså att Serie A fått sin första kvinnliga huvuddomare, så var det en jävla massa namn som rabblades i lördags.
Ferreira Caputi heter hon också, men Maria Sole säger hon. Okay, ja. Och gjorde det tydligen bra här.
Hon dömde Sassuolo mot Salernitana igår.
Tämligen enkel match att döma 5-0 sassarna, va?
Fick 6,5 i gazettan. Och det känns väldigt fräscht i ett Italien som på många andra sätt just
symboliska
nu känns väldigt ofräscht.
Exakt. De behöver liksom symboliska handlingar, höll jag på att säga. Men den här typen av symbolik blir väldigt starkt. För att efter matchen pratar man om att det var respekt från supportrarna till exempel. De har ju valt den här matchen lite med omsorg också. Sassuolo hemma är väl den enklaste, så att säga, hemmapubliken att ta som domare.
Så är det väl. Så är det,
de är ganska svala liksom på hatet, vilket är bra.
Men du, rätta mig om jag har fel. Tess Olofsson, du vet, Sveriges bästa kvinnliga domare.
Ja.
Hon har väl ännu inte fått huvuduppdrag i en allsvensk match, utan bara Superettan, va?
Inte allsvensk. Hon kan ju ha varit fjärde domare.
Ja, men
jag pratade om huvuddomareuppdrag.
Och det var det jag sa. Jag tror inte Tessa Olofsson ännu har fått döma en allsvensk match, utan bara Superettan. Således så känns det ju faktiskt ganska pissigt att Italien, detta misogyna, bakåtsträvande, medeltida jävla land,
I många
avseenden
så är det ju så, inte alla.
Alltså är före Sverige, detta progressiva, i framkant, jämställt, feministiska land, alltså är före oss med en kvinnlig domare.
Det skulle ju kunna vara så enkelt att det inte finns så många kvinnliga domare överhuvudtaget. Alltså, för du måste ju fortfarande klara de där jävla 40 metrarna på 6 sekunder, 8 gånger i rad. Och du ska springa 70-20 och allt vad det är. Jag menar bara att det finns, alltså först måste du gå alla utbildningar. Och jag vet inte hur många kvinnliga domare som har gjort det i Sverige. Och sen ska du klara att testa det.
Uppenbarligen så var Italien före Sverige.
Absolut.
Med en kvinnlig huvuddomare. Dessutom
de är 70 miljoner invånare också.
Ja, men dessutom i en betydligt högre rankad liga. Mm. Alltså där mer, om man kan säga så.
Förstår du? Jag försöker vända på logiken att säga att ja, men även om de ligger långt efter oss vad det gäller feminismen till exempel, så kan man ju också vända på det och säga, jo men ett land som är ännu mer fotbollstokigt än detta, med många fler kvinnor på läktarna än vad vi har i detta land och med 70 miljoner invånare, så tänker jag att, ja men logiskt, om vi skulle fråga Fantomen så borde det komma upp en kvinna. Jag menar, det finns ju mer förlegade länder vad det gäller kvinnosyn än Italien.
Gör det?
Qatar.
Alltså, ja, nej visst. Ja. Jag ger dig rätt. Men det är inte 150 länder där framför.
Nej, det kanske inte.
Nej. Vamos Tess i alla fall.
Från Livorno. Jag är glad. Livorno är en otroligt fin stad. Ja. Och gått på universitetet i Florens. Och Livorno, Florens, tajta band, allt det där. Jag undrar om man får döma Fiorentina. De är ju väldigt tydliga med sånt i Italien. Väldigt noggranna med sånt. Man kommer från en stad, så kanske man inte ska döma det laget och så vidare. Så vi får se vad som händer här framöver.
Men jävligt kul i alla fall.
Ja, okay.
Det om det. Jag tycker ju att hur man än vrider och vänder på koncentratet av all fotboll som spelades i helgen, så finns det bara en given startpunkt här i nedsnacket postsvepet. Och det är ju såklart Manchester Derbyt.
Mm. Exakt, jag tänkte på Håland. Mm. Men vi kan ju ta hela Derbyt.
Det hänger ju ihop, så att säga.
Det hänger ganska mycket ihop.
Vad tänkte du? Vad kände du? Vad satt du och fokuserade på igår eftermiddag när bollarna började trilla in bakom det skea?
Jag är en god vän, pappa till en tjej i Stellas lag som är norrman, och vi pratar med varandra varje dag. Och han kan ju ingenting såklart om fotbollet som han är norman. Utan det är långränner och hytte och allt vad det här.
Spiss.
Ja, spiss. Men han var ju på mig tidigt där någonstans när vi gjorde Toto Ballon, och han uppmärksammade någonting på våra sociala medier om det här. Och så sa han, men vadå? Det blir väl Håland som vinner? Och då sa jag, nej men inte riktigt så det funkar. Försökte förklara, men han är svår att förklara saker för. Så då skrev han det direkt efter det här hattricket. Att ja, men nu blir det ju Ballon d'Or. Och så sa han, nej men det är tyvärr för sent. För att Ballon d'Or 20, alltså det här året, Det är väl redan bestämt, va? Det kommer inte ut någon jävla lista i alla fall.
Ja, alltså det finns en 20.
Ja, finns en 20. Mm. Precis. Och från den 20 tror
avgörs
jag.
Avgörs i oktober.
Ja, precis.
17 tror jag.
Exakt. Torsdag kommer vår.
Torsdag kommer Toto Ballon september.
Exakt. Mm.
Så att alla ni som skriker Håland, ni får ju komma ihåg att de här målen, nej, han gjorde igår, det går in på oktober.
Exakt, det går in i oktoberlistan som kommer i slutet av oktober, och den är ju spännande. Jag har jävligt svårt, kan jag säga redan nu, hur jag ska liksom sätta någon annan än Håland. Dock, som jag berättade för min gode norska kompis, så är det ju så, jag tror Mané till exempel kommer, precis som jag förklarade i januari, februari, när Toto Ballon rullades ut för första gången, så väger mästerskapen tungt. Så att AFCON till exempel väger ju snortungt, Champions League-titel väger tungt. Sen finns det ju prestationer som går bortom det här. Till exempel om City inte vinner en titel i år.
Eller Salahs stolpskott mot Inter.
Sådana saker som väger väldigt, väldigt tungt. Men vi har ett VM-år. Mm. Och vinner till exempel Argentina, och Messi är en av de bästa målskyttarna, en av de bidragande faktorerna till att de vinner, Då kommer förmodligen Messi ligga högst upp på alla mina listor fram till att subjektivitetstrappan införs någon gång i maj, juni.
Mm. Och detsamma gäller väl, antar jag, Neymar till exempel. Om Brasilien skulle gå vinna och han,
absolut,
gör 5-6 bollar.
Och, exakt. Mm. Nej, men, och jag tror att när vi hamnar i diskussioner i april, när den här 20-listan kommer komma ut 2023, då kommer folk ha glömt bort VM och de prestationerna som var i VM.
Så
och inte fatta någonting.
Nej. Nej, men det är väl samma sak nu. Alltså, så här, Karim Benzema har ju inte inlett den här säsongen alls på något häpnadsväckande sätt.
Visst, fotbollssupporter gjort... generellt sett har ju kort minne.
Mm. Alltså. Ja, men jag säger bara att alltså, Karim Benzema, som det tydligaste exemplet, han har inlett den här säsongen med ett par kassar i La Liga, absolut. Real Madrid har vunnit massa matcher, men han individuellt har ju inte briljerat på något sätt. Han har gått skadad i Champions League och ja, men han har missat liksom hälften av alla matcher hittills den här säsongen. Mm. Helt plötsligt så har ju han i liksom global folkmun svalnat som världens bästa fotbollsspelare, men i det som kommer fälla avgörandet så var ju alla överens så sent som fram till augusti att Karim Benzema ska vinna Ballon d'Or, så där föränderlig är ju opinionen.
Verkligen.
När det kommer till Ballon d'Or, men okej, Toto Ballon september kommer alltså på torsdag.
Yes.
Det var ju många som hoppades på att den skulle komma idag.
Nej, det är torsdag.
Mm. Det är alltid månadens första torsdagstoto. Exakt. Det är då totoballon.
Ja, om det inte är slutet av en månad. Så kan det ju också.
Så.
Ja. Om torsdag ligger en 31 till exempel. Ja, men då kan det mycket väl komma en torsdag samma mån.
Okej, okay. Ah, ja.
Toto Balotto är sponsrade av det svenska skovarumärket Myrkvist. Och flera av er känner till det vid det här laget. Inte minst för att vi här i Toto har snackat om dem förut. Och ska vi vara helt ärliga så börjar de ju ta mark. Och de börjar göra sig hörda där ute i myllret av skor. Och varför gör de då det? Jo, det är en väldigt enkel anledning. De säljer väldigt snygga skor av otrolig kvalitet. Men de gör också till ett rimligt pris. Skorna designas i Sverige och sen så sker själva tillverkningen nere i Portugal. Och det är inte vilken tillverkning som helst kan ni veta, utan skorna är handgjorda med material från de absolut bästa garverierna i Europa. Så detta är klass om ni frågar mig. Och nu är hösten här och man kanske också har insett att det är dags att skaffa ett par nya dojer. Så istället för att köpa ett par halvdana skor som kanske bara håller ett år, så tycker vi att ni ska satsa på kvalitutta. Och då är det givetvis Myrkvist som gäller. De har sneakers, trainers, även bälten, strumpor och andra accessoarer, men just nu så är det väl boots som gäller. Så låt mig då slå ett slag för Myrkvist Abisko. Jag har ett par mörkbruna, jag är sugen på ett par svarta också för att jag älskar verkligen den här skon. Du kan använda den på hösten, du kan ha den på vintern med en extra sula så blir du varm och du kan ha den hela vägen in i maj egentligen, det klimatet vi har. Så Myrkvist Abisko är min favorit, den rekommenderar jag varmt. Ni gör ju såklart själva som ni vill. Ni går in på myrkvist.se, ni gör det nu och ni använder koden TOTO22, TOTO22, då får man 200 kronor rabatt när man köper ett par skor. Detta är exklusivt för Toto Balotto, så passa verkligen på. Ni som bor i Stockholm kan också gå in i butiken i Moodgallerian och säga TOTO22, så vet de vad som gäller. Koden gäller till den 9 oktober. Go, go, go. Vi säger stort tack till Myrkvist. Toto Balotto sponsras av Sambla, ni vet låneförmedlaren som inte bara jämför upp till 40 olika långivare helt kostnadsfritt, utan som även kan hjälpa dig att sänka dina lånekostnader genom att samla de olika lånen och göra dem till ett. Man ansöker lika tryggt som enkelt på sambla.se och jag tycker att det kan vara värt att en gång för alla understryka att det alltså är helt kostnadsfritt. Så har du några gamla lån och då tänker jag att man kanske haft ett kreditkort som man inte riktigt blir av med. Man kanske har tagit ett bilån som man inte riktigt blir av med. Och sen så kanske en 3, 4, 5 andra grejer. Och så kommer den där jäkla posten en gång per månad om man tycker att det är så jobbigt. Men då finns Sambla för dig. Gå in på sambla.se, ansök tryggt och säkert och helt kostnadsfritt, så hjälper alltså Sambla dig att samla alla lån och göra dem till ett brev varje månad. Det är mycket, mycket härligare. Och med bästa möjliga villkor såklart för just dig. Det finns hjälp. Ta den, gå in på sambla.se. Vi säger stort tack.
Vi siktar på torsdag i alla fall för Toto Ballon september.
Klart det här med datum.
Tillbaka till Manchester derbyt.
Yes.
Den här pappan då till flickan i Stellas lag,
ja.
Norrbaggen.
Ja.
Han verkar ju i alla fall liksom vara en tidstypisk norsk fotbollsintresserad herre.
Ja.
Eftersom, alltså så här, jag fattar att man svävar iväg kring Haaland, men jag läste i morse någonstans bara rubriken. Han är Norges största idrottare genom tiderna.
Oj.
Och jag säger inte, alltså så här, jag säger inte att det är speciellt konstigt att man svävar iväg.
Björn Dählie blir äpplet rasande.
Ja. Eller är det så enkelt att det...
Alltså här ska ju VG ringa upp Björn Dählie.
Eller Northug.
Ja, men jag tror Northug är så stor fotbollssupporter så han skulle nog nästan skriva under på det. Däremot känns ju Dali känns ju mer bitter. Alltså, han känns mer Wassberg.
Rullar micken eller kameran. Så är det väl klart att Northug fattar att jag gainas av att hålla med om det. När micken stängs av så fnyser han ju bara åt det där.
Jag vet inte fan, han stod där liksom längst fram i klacken på Friends Arena med norska vikingahorn och gormade. Jag vill nog säga att Northug tycker att Håland är större än Reda.
Men, så här, min första spontana magkänsla var att så här, nej, men de kan inte dra den växeln. De kan inte dra den växeln redan. Sen så landade jag lite och tänkte, eller har de en så otroligt fattig och skral idrottshistoria att han faktiskt kanske är den största idrotten någonsin. Alltså, de har ju ingen Björn Borg, de har ingen Ingemar Stenmark. Eller, alltså, så här.
De får ju uppleva det som vi liksom har levt med i hela vår historia. Att vi har varit bra på andra sporter än längdskidor.
Ja.
Eller vintersporterna kanske man då ska dra med i och med att
de har väl liksom,
på senare år har blivit bra även på utförs.
De har väl Espen Knutsen på frimärke?
Shampoo? Ja.
Par bra säsonger i diffen.
Det är
frimärke?
Nej, men det de får uppleva nu, det är liksom, fan vänta, titta, vi har en världsstjärna i en stor idrott. Ja. Och nu kanske de börjar förstå oss lite grann.
Jag lyssnade på When We Were Kings långa avsnitt om Bode Glimt i våras. Och då vet jag att jag tänkte samma sak när Niva då slog fast att Arild Berg måste väl ändå vara norsk fotbolls största genom tiderna. Och jag stod där och vad jag nu höll på med och bara, Arild Berg. Nej.
Det är tomt.
Inte en susning hade jag kring Arild Berg. Så att, alltså så här, kanske.
Ja.
Jag vet inte om det är för stora ord. Eller det kanske är helt perfekt passande skor för Håland nu att kliva i att ja, jag är Norges största idrottare genom alla tider.
Mm. Ja, men då har ju knappt börjat. Jag såg att det slogs fast igår också att han slogs fast. Men var det Niva som skrev nu ändå inne på honom att han nog också tror att det låter också helt sjukt att ta de orden i sin mun. Att han är redan den största idrottaren genom tiderna i Norge. Jag tror nog att man ska vänta lite. Men också när det pratas om att han ska göra 50 mål den här säsongen och att det nästan är rimligt att börja tänka.
Han är alltså 9 mål ifrån fjolårssäsongens skytteligaseger 23. Och då har han 30 matcher kvar.
Och han gör det i Premier League. Och det har ju blivit det här man har pratat om med Manchester City. Alltså, men vänta tills de får in en riktigt bra nia. Helvete vad bra det kan bli då.
Ja, men du kommer ihåg vad jag sa om Kane.
Och så trodde man inte på det.
För ett drygt år sedan.
Ja.
När vi då utgick från att han var klar. Mm. Sen så slutade det inte så. Men då tog vi ju ett bett. Ett tresäsongsbett.
Mm.
Då sa jag att jag tror att Harry Kane kommer göra 100 Premier League-mål på 3 säsonger i Manchester City. För det är så, alltså, det är så det måste sluta med en riktigt, riktigt liksom, bra nia längst fram som får vara skadefri.
Mm.
Agüero hade ju börjat tackla av och inte minst då börjat med lite för korta hamstrings, missa alldeles för många matcher.
Mm.
Nu blev det inte Kane, men ett år senare så blev det Haaland.
Mm.
Alltså, det är ju lite samma teori som går att applicera här.
Men det som händer i Norge nu, jag vet inte hur man ska förklara det, men liksom den boomen i andra sporter jämfört med var de har varit starka och var de har vaskat fram världsstjärnor.
Ja, men
de
det
har
kan vi inte prata mer om.
Nej, men så här, de har ju även en Varholm nu på 400 meter som typ är bäst i världen.
Ja, visst.
Så här, slagit Michael Johnsons gamla rekord och sånt där. Vet inte om han har gjort, men typ.
Och Hovland har ju varit igång ett par år här nu på den allra högsta golfnivån. Och så har han väl någon världs 2, 3 i tennis.
De är det nya Sverige. Kasper Rud pratar de.
Ja.
Ja, otroligt bra också.
Skitsamma, tillbaks till Håland. Niva sa 50. Jag kommer ihåg för några veckor sedan när utrikeskorrespondent Daniel Larsson var med i Fotbollslördag Europa och vi pratade om Håland efter ännu ett hattrick.
Mm.
Han har gjort 3 raka hattrick här nu i Citys senaste 3 hemmamatcher. Då frågade jag honom så här, men vad är rimligt att tro att han faktiskt slutar på för liksom målskörd den här säsongen. För att ingenting tyder ju på att det här är liksom varenda skott emot. Går in och det är stolpe in och oj, utan det känns ju snarare som att den här målskörden hittills
rimligt.
Är ett fullt rimligt utfall av Citys spel, kollektiva dominans,
var det
målchanserna
som tidigt
skapas
han brände
och hans
lite.
Fysiska överlägsenhet. Jo, men alltså, han går ju mållös hemma mot Bournemouth.
Ja,
alltså,
det, folk börjar gnugga sina händer lite.
Jo, ja, men verkligen. Så halvt på skämt, men också halvt på allvar, så sa ju Danne att så här, nej, men han kommer nog vara närmare 100 mål än 50 mål. Om han, alltså, så här, om han fortsätter i den här takten och får vara skadefri. Och hur liksom bisarrt...
Vänta, när ska han vara närmare 100 mål?
När vi summerar säsongen.
Totalt över hela säsongen så ska han göra 76 mål.
Ja.
Wow.
Håller han det här snittet, vilket du och jag precis var överens om att... Så här,
alltså är det inklusive landslag eller?
Exakt. Ja. Alla
tävlingar som man säger.
Han har väl med sina mål här i Norge...
Ja.
Nej, men han är uppe på 16 mål nu den här säsongen.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte.
På 10 matcher. Ja. Det är ju bara gånga själv. Mm. Alltså på om man gör 16 på 10 då gör man 80 på 50.
Mm. Wow. Det är matematiken.
Nej, men det är ju skrattretande. Mm. Att tänka i de banorna. Och det är väl klart att jag fattar också att det kommer komma en svacka. Det kommer komma perioder där bollarna går lite stolpe ut. Och det kommer säkert komma också någon muskelskada som han har haft ett par gånger för mycket i Dortmund också.
Satan vad koll de har på hans muskler i City, känns
det tror jag också.
Dortmund jätteproffsiga, storstab, allt det där. Men det är ingenting jämfört med City.
Nej, och när på året har Haaland hittills liksom haft lite strul? November, december, januari. Mm. Det är då det har kärvat. Vad väntar för Haaland nu? November, december.
VM
som inte ska spelas. Nej. Utan det är 6 veckor av liksom fysisk optimering.
Ja, men hans fysiska optimering, den är också, eftersom han är så ung, handlar ju väldigt mycket om att vila. Alltså, han kommer inte tappa så mycket, menar jag. Han behöver gå ut och jogga en mil om dagen. Nej. Utan att tappa... Och komma tillbaka och vara i dunderslag.
Mm. Och så ska han då, när Premier League rullar igång igen på Boxing Day, efter VM, då ska han möta ganska många...
Är det Boxing Day de börjar på?
Jag tror det.
Det är fan otroligt med tanke på att typ VM-finalen är den 21 eller sånt, va? December.
Ja, precis. Nej, 19.
19, ja. 18, men ändå.
18.
Det är bara hem, käka julkalkon, tjuff.
Visst.
Southampton borta.
Så är det. Och då kommer det också vara ganska många spelare i Premier League. Som har spelat VM och som inte har då fått 5-6 veckor av fysisk optimering i Citys labb. Så att det är någonting i hästväg. Jag noterade också att han blev den 13:e spelaren i L'Equipes historia att föräras med en 10.
Oj.
Och det säger ju också ganska mycket om insatsen igår.
En 10 alltså, då ska vi se vad Gazettan ger. Mm. Det är chans att de ger honom en 10. 9.
Hade faktiskt kunnat bjussa på 9,5.
Ja, det hade de faktiskt kunnat gjort. Alltså, men de var så jävla försiktiga med 9,5 och 10.
Jo, men jag, alltså, så här, de kan inte vara så försiktiga med 9,5.
Ja, men vet
alltså,
vad 9, grejen är?
9,5 har liksom inget glitter.
Nej.
Ja, jag fick 9,5.
Nej. Jaha. Grejen är att det är en ligamatch. Jo, alltså, för att få typ 9,5 och 10 så måste det typ vara en semifinalsfinal.
Absolut, men det är inte Everton eller det är inte Crystal Palace, det är derby, utan det är mot Manchester United. Alltså, det är...
Och då är det vissa som protesterar och säger, ja just det, det är mot skitlaget United.
Vi kanske bara snabbt ska vända på perspektiven, för det finns ju en förlorande halva också efter det här derbyt. Som jag sa i svepet, siffrorna putsades ju verkligen till 6-3. Det kändes betydligt närmare 8-1 och det hade ju varit ett mer... liksom rättvisande resultat än 6-3.
Mm. 4,5 Lindelöf. Situationen förändras inte mycket när han är på plan.
Nej.
Alltså,
nej,
men... i och med att han fick komma in när varann skadade sig. Så är det inte så att matchbilden förändrades.
Nej, det är mycket bättre. Det stod väl 3-0 då.
Exakt. Han får en halv mer än varann.
Ja. Nej, men det jag skulle komma till var att jag dels då satt på minushandicap City.
Mm.
Och vid 6-1 så var man inte sådär superorolig. Så börjar man störa sig lite när trean bombas in. Så tänker jag, ja, okej. sitter på minus 1,5 och minus 2. Så att de hittade hem, men skitsamma. Den stora grejen efteråt var ju att Ten Hag då hade lämnat Cristiano Ronaldo på bänken. Att man gör det från start, det är en sak. Men att han sen inte får hoppa in är ju en annan. Och där måste jag faktiskt säga, jag vet inte om du har följt med i liksom vad Ten Hag då sa på presskonferensen efter, när han då fick frågan. 1. Varför startade du inte med Cristiano Ronaldo? 2. Varför lät du han inte hoppa in när ni låg under och behövde liksom göra någonting? Då sa han, jag lät han sitta kvar på bänken av respekt för hans karriär. Och det var ju väldigt många som vände sig emot det. Mm. Jag tycker det är helt rätt. Alltså 100% ställer jag mig bakom Ten Hags resonemang där.
Jag med.
Att man i det läget, när alltså Manchester United ligger under med 5 bollar, de blir så utskåpade och utspelade så det fan inte är klokt.
Ovärdigt en så stor idrottare.
Ja, men då är det så här, har du då Cristiano Ronaldo med allt vad han har gjort för dels klubben och allt vad han har gjort i sin karriär, att låta honom då värma upp för att slänga in honom i 20 minuter och vara med när den här liksom båten förliser. Jag kan tycka att det är fullt rimligt av Ten Hag att bara säga, vi har förlorat den här matchen. Alltså det är ovärdigt, det är pinsamt.
Nej, på det också.
Han behöver inte liksom vara med den här liksom slevslängen.
Ska du säga att de möter, och det är 6 mål de släpper, men de möter ju ett ruskigt bra City.
Ja, absolut. Men det var ju väldigt många som tog sig för pannan och bara såhär, vad fan, alltså, det hade väl varit mer respektfullt att spela honom än att inte spela honom.
Jag har ju hamnat liksom väldigt mycket på Ten Hag-sidan även den här säsongen. Alltså när han också symboliskt tog ut alla spelare och sprang exakt samma sträcka som motståndaren hade sprungit. Och jag tror, eller
det var ju populistiskt.
Att det var populistiskt, absolut. Och jag menar, är det så att man gör en sån grej, så kanske man ska hålla det internt. Och bara symboliskt för spelarna att visa. Och jag gillar liksom gammeldagsa metoder. Mm. Visserligen,
fick ju effekt
i det
också.
Här fallet då, efter en modern mätning av hur mycket fotbollsspelare springer på planen, ett lag springer på planen, kritiserade vi det lite grann, eller vi sa att det var populistiskt och lite larvigt, fyllde jag i kanske.
Ja, jag med.
Då vill ju folk få det till att efter en hel säsong i Toto Balotto, eller 2 hela säsonger, liksom runt av Ten Hags, så säger vi att det är populistiskt att göra så beslut. Får det till att vi inte gillar Ten Hag. Det var magstarkt av våra lyssnare.
Så är det. Och sen så, som jag sa, det fick ju också effekt. Sen så kanske inte det var just strafflöpet.
Klart som fan strafflöpet inte hade någonting att göra med.
Man följde i alla fall upp den där Brentford-torsken med att dels slå Liverpool och sen så radade man upp ett gäng segrar till.
Jo, ett strafflöp kan man väl kanske göra.
Vi är helt på samma sida här.
Det
jag skulle landa i alla fall, det är ju att distinktionen här ska ju göras gentemot att man inte startar Ronaldo och att man inte byter in honom. Jag är helt i Ten Hags ringhörna när han inte byter in Ronaldo i 5 måls underläge av respekt för hans karriär. Det kan jag liksom applådera och verkligen köpa in mig på. Men sen så är det en helt annan situation med att Manchester United vägrar släppa Cristiano Ronaldo under sommaren.
Ja.
För att då sätta sig i den här situationen. Jaha, okej, okay. Då ska ni ha den meste målskytten i fotbollshistorien.
Som ibland inte ska kunna bytas in.
Nej, men och ni ska sitta med honom på bänken.
Av respekt
för hans
karriär. Så
att alla kommer undra, vad gör han på bänken? För har ni Cristiano Ronaldo i laget, ja men då får man nog också spela honom.
Mm.
Han var dessutom Manchester Uniteds överlägset bäste målskytt i fjol. Han var väl den som kom undan fjolårssäsongen med bäst betyg.
Mm.
Med högst betyg. Det var inte han som var problemet. Sen så kan hur liksom många hobbymanagers där ute som helst mena på att jo, men med Ronaldo i laget så påverkas det kollektiva på det här sättet och nu ska vi spela det här pressspel. Hej. Visst, det är väl klart att med Ronaldo så kanske vissa delar funkar bättre, andra delar funkar sämre. Men som Roy Keane sa i studion igår, jag har under hela min karriär aldrig haft problem med anfallare som gör 25-30 mål på en säsong. Det är liksom inte där skon klämmer.
4 mässar, norrmannen, med under avsnittet. Ingen i PL som har gjort 3 hattrick i 3 matcher på rad. Tror inte jag har koll. Jag är Sveriges största fotbollspod. Typiskt norrman.
Ja, men det är bra att du har en norsk researcher.
Ja, verkligen.
Nej, men håll med mig. Alltså, det är, eller du får väl tycka vad fan du vill. Men jag står ju verkligen bakom Roy Keane och alla de som har den åsikten också, att en spelare som gör ett halvt mål, 0,6 mål per match, det är inte den spelaren som är problemet. Övriga 9 utespelare ska nog kunna utföra en tränares filosofi, taktik, gameplan och så vidare på ett så pass gediget kollektivt sätt att den här spjutspetsen som rakar in bollarna längst fram, att han nog kan vara med också. Mm. Så att jag undrar vad fan Manchester United har liksom tänkt att det här skulle liksom sluta med. Mm. Jag förstår inte det.
Nej.
För att nu sitter man där med Cristiano Ronaldo, fönstret är stängt och man blir totalt utskåpade av några av de bästa lagen här, Manchester City. Man vill inte då byta in Ronaldo av respekt för hans karriär. Men vad är lösningen då? Jag har ingen svar på den frågan.
Nej, det är ju det som är problemet. Det var problemet redan i somras. Alltså, allting med Cristiano Ronaldo är nog att man måste inse, oavsett vilket beslut man tar om hans framtid, så finns det inget som är lite jobbigt eller är lite dåligt. Alltså det finns fördelar och nackdelar med alla beslut. Mm.
Ja, och så här, jag är heller inte främmande för att det heller
man
inte fanns.
Man söker alltid en lösning som är 100%
rätt. Cristiano Ronaldo
rätt.
Som han var sugen på. Alltså de pengarna, den utmaningen. Det var, som var nog väldigt många stängda dörrar.
Det är som
men Manchester United måste ju, alltså de måste ju liksom.
Jo, det är som alltid med fotboll, du vet ju inte förrän du har tagit beslutet och sen så har det gått en viss tid innan du vet om du har tagit rätt beslut eller inte. Och det är ju så med Ronaldo, skulle vi kunna konstatera nu att det var fel. Men jag tror att alldeles oavsett så måste man vänta lite.
Fast det är väl skillnad på parten Cristiano Ronaldo här och Manchester United. Om Manchester United tar beslutet att behålla honom med vetskapen om att Ten Hag vill inte spela honom, så vet de ju att den här situationen, den kommer inte bli bra.
Nej, men sen så går han till en annan klubb och så gör han en jävla massa mål och ser hur bra ut som helst. Då kommer det vara dåligt också. Jag förstår vad jag menar. De kommer ju få skit alldeles oavsett vad de gör med största sannolikhet.
Jag förstår.
Nej, men problemet är ju, jag menar bara att det finns en ekonomisk situation också. Alltså, ska de ge bort honom till en annan klubb som ingen var beredd att betala? Ska de betala del av hans lön och så liksom springer han i en annan Champions League-klubb, Napoli eller vad det nu är, och få lön av Manchester United? Hade det varit bättre?
Nu spelar ju inte Manchester United i den turneringen, så att,
nej,
det är ingen konkurrent.
En annan Champions League-klubb var ju faktiskt fel uttryckt. Men du förstår vad jag menar. Mm. Jag försöker bara återigen zooma ut lite och säga att ingenting kommer bli 100% rätt vad det gäller Cristiano Ronaldo. Och det hade inte blivit 100% rätt heller i somras. Kanske med facit i hand så hade det varit bäst att bara släppa honom. Men
det
tror du, ja.
Det är starkt på.
Och det tror jag de flesta tycker också. Ja. Listring, listring! Vi är sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit! Jajamensan! Lyssna på det här. 117 62 8 31. Vad är det, tänker ni? Matematiken! Men det är exempel på gångersiffror vad deras kunder har fått tillbaka på sina medieinvesteringar de senaste 2 månaderna. 117 62 8 31. Ja, men det är bara att räkna lite lätt i huvudet så förstår ni att det är helt otroligt. Grit är marknadschefens bästa vän och de jobbar stenhårt för att ni ska nå era mål. Och som vanligt finns det ingen jävla rabattkod eller erbjudande, utan erbjudandet är tid och ett gediget långsiktigt arbete med att utveckla ditt företags marknadsföring. Så kontakta mina polare Andreas eller Jakob. Och de hittar ni på gritmedia.se. Så kan ni prata om bättre marknadsföring tillsammans med dem. Det är en stark rekommendation. Vi säger stort tack till Grit. Yeah! Toto Balotta är sponsrad av Circle K. Och just nu känns det extra roligt eftersom det är så oerhört fördelaktigt att blippa bilen. Alltså Circle Ks supersmidiga betaltjänst när man tankar. Men dels också givetvis för att man som medlem i Extra just nu får dubbel rabatt på varje liter när du blippar bilen. Vi tar det från början bara så att alla är med. Du laddar ner appen Circle K Easy Fuel. Du skapar ett konto, lägger in ett betalkort och regnummer.
När du sen åker in på stationen så läser Circle K av regnumret. Så enkelt är det, va? Och pumpen öppnar sig automatiskt. Du tankar och sen så får du ett kvitto direkt i appen. Allt sköts helt automatiskt så länge appen är installerad och telefonen finns i bilen eller i fickan. Enklare än så blir det inte, eller? Jo då! Ta mig tusan! Nu har det blivit ännu enklare. För har man platsnotiser på så är det bara att rulla fram till pumpen och tanka. Man behöver inte ens godkänna. Jajamensan. Och som jag nämnde tidigare, för dig som är medlem i Extra dessutom just nu och fram till den 5 oktober, dubbel rabatt på varje liter när du blippar bilen. För som medlem i Extra har du alltid rabatt på varje liter oavsett hur du väljer att betala för din tankning. Men väljer du nu alltså att blippa bilen med IC Fuel-appen får du dubbel rabatt fram till och med den 5 oktober. Förstår ni? Ja, det har jag misstänkt att ni gjorde. Och vem vill inte att sina ordinarie 15 öre rabatt per liter ska bli 30 öre rabatt per liter? Ja, men det vill ju alla såklart. Som ny medlem, och det här är ju bra att ha med sig, så får man dessutom 25 öre rabatt per liter. Det innebär de tre första månaderna att du får 50 öre rabatt per liter. Jajamensan. Så är du inte medlem extra, ja, då är det läge att bli det idag. Gå in på circlek.se/blippa-bilen. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vill du säga någonting mer om Manchester derbyt eller någon annan match här från helgen? Vi börjar bli långa, känner
jag. Nej, men jag tyckte att det var ett jävligt fint North London derby på lördagen. Mm. Med liksom ett Arsenal som nu flyger tillsammans med City och ser ut som den främsta konkurrenten om titeln.
Ja, och de tror ju på det. Som jag skrev i svepet.
Ja, exakt. De tror på det och jag ser liksom inte heller riktigt på Arsenal hur det här ska bli så mycket sämre. Utan snarare tvärtom så tycker jag att de har hittat en stabilitet på hemmaplan, såg någon statistik där. Återigen, var du rätt på det, Gusten, för länge sedan när du sa att de måste börja vinna övertygande på hemmaplan i alla fall, var det du sa?
Ja, dominera matchen.
Dominera matchen på hemmaplan. Det gör man nu. Och liksom nästa steg är ju också vinna de tuffa matcherna. Alltså vinna de stora matcherna mot direktkonkurrenterna. Och det gör man i det här mötet med Spurs också. Jag tycker att de känns självklara. Så att, de kommer vara med och slåss om titeln. Sen kanske det är så enkelt att City bara är för överjävlig och för bra.
Jo,
i slutändan, precis som det har blivit för många andra klubbar som har försökt att liksom ta upp jakten sådär.
Det blir i alla fall ett jävla spännande möte här, Arsenal-Liverpool.
Men jag räknar typ bort de flesta andra så, och ser ett race mellan City och Arsenal. Jag räknar definitivt bort Liverpool från titeln.
Ja. Ah, som jag frågade i svepet här, även fast det var liksom en retorisk sådan, så jag blev lite provocerad av Liverpools insats mot Brighton. Mm. För att gå på så många miner, ha en hel del skador återigen, vara ur gängerna och en del spelare underpresterar, Salah, Van Dijk, Trent kanske främst. Att ha den här diskussionen om mittfältet och vi är så känsliga för att sakna Thiago. Och så klarar man sig ändå undan med några sena poängräddningar eller vinster. Man studsar tillbaka efter kölhalningen i Neapel genom att slå Ajax sent. Alltså, det fanns ett Liverpool post det här landslagsuppehållet som då skulle visa att så långt efter har vi inte hamnat. Vi lever i Champions League-gruppen, vi kan rada upp ett par segrar här nu i Premier League och haka på i toppen. Och så går man ut efter det här landslagsuppehållet och ligger under med 2-0 efter en kvart mot Brighton. Och utan Alissons liksom fantomräddningar så hade det kunnat varit stängt i paus.
Mm.
Och istället så har man lite flax med ett självmål och man får in 2-3 bollar, går upp i ledning. Och där och då så har man ju en ny chans då att okej, vi löste 0-2 till 3-2. Nu stänger vi igen den här butiken och så börjar vi den här fasen av säsongen med ännu en trea. Att då släppa in Brighton i matchen igen, förvisso då med Kaoru Mitoma, inhopparen som man gnuggar med sina första poäng.
Vad tycker du? Ja, men det är fortfarande det är ingen spelare som är inne och dominerar och har sig.
Ja,
och
när han väl får spela så gör han
ju. Jo, men han gör inte det.
Ja, alltså, nu hoppar han in bortom mot Liverpool och gör skillnad. Så okay. De Zerbi, alltså perfekt.
Med De Zerbi,
perfekt att han gör det första matchen med De Zerbi.
Ja, jag fattar.
Men nej, och så slutar matchen 3-3 och det känns ju alltså mycket, mycket mer som att det här var liksom två förlorade poäng för Brighton, även fast målen föll som de gjorde.
Ja, snarare de ligger ju före i tabellen ganska.
Nej, men snarare än att det var det för Liverpool.
Ja.
Och det är det jag bara säger så här. De har Glasgow Rangers här på Anfield i Champions League-veckan som kommer.
Mm.
den här matchen måste man vinna. Mm. Och det ser ut som att ingen riktigt, förutom då Luis Diaz, vill det.
Alltså, det är ju sådär, alltså, säsongen är jätteung, det har bara spelats 8 matcher och ja, men det är långt kvar och vi vet hur det kan svänga, speciellt när vi kommer in i julen och liksom det täta spelschemat där. Men det är så pass många poäng, 10 och 11 upp till Arsenal och City, att, och de är så pass bra, känns så pass stabila, så man förstår inte riktigt hur de ska lösa det. Så det är till och med så att City har råd med en Haaland-skada och kommer lösa den då, för att de är så pass bra.
Mm.
Och kan spela med falska nior och Gundogan i den positionen och sådär. Så att, jag ser inte riktigt hur det ska ända. Vi har ett januarifönster
också. Julian Alvarez.
Ja, exakt. Julian Alvarez har du. Men du har ett januarifönster också, där Arsenal säkerligen kommer liksom skruva på saker. Vilket gör att om de känner att de är med, då skulle man till och med kunna investera om man hittar en möjlighet där det faktiskt går att spendera stora pengar i januari för att spetsa laget ytterligare, eller om det har skett en skada. Så nej, jag ser inte hur de ska ta igen det här, utan de får snarare fokusera på att försöka ta sig upp till Champions League-plats. Och jag menar, dit är det inte speciellt långt och det borde de kunna greja. Men titeldrömmarna den här säsongen, det är bara glömma.
Ja, det är nog så. Jag tycker vi lämnar England. Kort, ska vi ta oss till Italien eller vill du prata någonting om någonting
därifrån? Du sa det helt bra i svepet, tycker jag. Många saker, men så att Juventus studsar tillbaka här är ju mot en svag motståndare. Och jag tycker att det ser jättebra, så här övertygande ut. Men det är ett Juventus som är spända. Det märker man. Och att
var det inte märkligt lite folk på läktaren?
Jo, men de har mycket så här corporate-biljetter. Och, ja, men de är dyra biljetterna till Juventus-matcher. Det är Premier League-priser i Turin för att gå på Juventus. Så det är en helt egen podd, höll jag på att säga. Liksom problemet de har haft där.
Deppig podd.
Ja, men, den skulle ju också kunna då, domineras av bråken mellan Agnelli Drogi, alltså deras ultrasupportrar, som har pågått under många år, och han har stängt dem ute när de är på väg tillbaka. Och, ja, men, det är det jag menar bara. Det är inte bara, problemet är inte bara att de har dyra biljetter, utan det finns även andra delar. Men jag håller med dig, det är klart att det är deppigt att se en italiensk fotbollsarena som inte är full på en kvällsmatch. Alltså när strålkastarljuset drar igång, då vill man att det ska vara liksom full patte på grejerna.
Mm.
På tal om det, såg du att eventuellt ska liksom, att man ska justera spelschemat nu efter att elpriserna har gått upp i hela Europa?
Nej, det såg jag inte. Däremot så har jag bara följt det här hemma i Sverige kring hockey, framförallt.
Okej, men man pratar ju nu i Europa, alltså, typ på UEFA-nivå, men i de olika ligaförbunden så, om att strypa kvällsmatcherna när det krävs strålkastarljus.
Okay.
Och istället då köra typ 2 lunchmatcher, fler 15.00-matcher. Så man slipper använda elljuset.
Jag vet bara att snacket nere på Tegeludsvägen här, där TV4 har sitt säte och C-more.
Det går ju åt lite el där.
Det var någon vecka, 2 veckor sedan, så var också snacket att vissa hockeyallsvenska matcher är så här: ni kan inte köra någon studio för att vi kommer släcka ner hallen i periodpauserna.
Otroligt. Jag kör med ficklampa.
Pannlampa i studio.
Striper el. Ja. Jag kan förstå det samtidigt. Helvete. Det är tuffa tider.
Så är det verkligen. Jag tycker också att man återigen måste understryka Milans jävla sätt att vinna fotbollsmatcher. Det är otroligt. Nu går man in i den här matchen borta mot Empoli inför matchen mot Chelsea med 2 tunga skador på Theo Hernandez och Mike Maignan. Man får ytterligare 2 skador i första halvlek. Calabria och
Calabria Sanemakers. Kommer från en fin period återigen här.
Precis. Och så är det liksom ett Milan som på pappret...
Status Giro, okej, eller?
Ja, det är det väl.
Ja, jag läste något om att han också har känning.
Nej, men så tappar man in då 1-1 på tilläggstid, men 8 sekunder efter avspark så lyckas man trycka in en segerboll ändå, och sen så springer Rafael Leao in 3-1. Och man vinner och man trollar fram ytterligare 3 poäng och hakar på i den där toppen. Alltså det är... Jag vet inte, det är så sjukt många gånger för mycket för att det ska vara... Som flax och tur och slump.
Ja.
Men det är ändå den känslan man lämnas med. Ja. I alla fall jag. Så att, det tycker jag var kul att se. Sen så tar ju Roma en blytung seger bortom mot Inter. Och det snackas väl nu om att Simone Inzaghi, han har 2 matcher på sig. Att bevisa sig.
Han fick ju förtroende direkt efter matchen. Mm. Och jag läste också vissa experter som tyckte att det här var Inters bästa match under den här säsongen.
Säger väl ändå mer om säsongen hittills.
Jag vet, men om man nu liksom bortser från resultatet, som man såklart inte ska göra, men ändå så tycker jag ändå inte gör en okej match. Sen saknar man ju Lukaku otroligt mycket i det här anfallet. Å andra sidan så har Dzeko gjort tunga mål och sådär, men det blir ett annat Inter tycker jag med honom. Men som ni belyste tycker jag också på ett väldigt bra sätt, så saknar man ju kanske den viktigaste spelaren under de senaste säsongerna. Även om han finns där, men i Brozovic som...
Borta en månad nu.
Ja, borta en månad nu, men prestationerna innan han försvann berättade ju Ola liksom är helt, har ju varit helt andra. Mm. Visserligen på ganska få matcher, så jag tycker att det statistiska underlaget är kanske lite för dåligt, utan man måste nog se över hela säsongen. Men jag ser ju också han belyser ju det som har varit ett stort problem för Inter, att man inte har fått igång sitt centrala mittfält på samma sätt.
Jag vet inte om du tänkte på...
Barolo till exempel, hur går det för honom?
Du hörde det?
Jajamän. Ja. Du ser, du är stolt här att jag sitter och kollar. Va?
Ja. Faktiskt. Ja. Jag sa alltså Nicolò Barolo istället för Nicolò Barella. När vi gick igenom målen då från senaste matchen mot Udinese. Men jag vet inte om du tänkte på vad som rullade i reklamskyltarna runt planen på Giuseppe Meazza i lördags.
Nej.
Det är någon AD eller någon typ av liksom PR-människa i Inters bygge som har tänkt till, gnuggat geniknölarna. Och så har det tagit fram en ny slogan. Du såg inte den?
Nej.
Den rullade mest hela tiden.
Alltså så det är inte reklam för ett varumärke?
Nej.
Utan det är bara sådär, de får
Inter.
In en egen alltså liten slogan.
En slogan den. För liksom Inter.
Okej, okay, men ge mig den då.
Nej, men Inters liksom engelska... namn är ju inte Inter, utan det är ju liksom Inter Milan.
Ja, Internationale till och med.
Ja, Internationale Milan. Men det är IM. Då har ju någon något ljus huvud då landat i catchphrasen eller liksom sloganen då, I am Inter.
Nej, vänta.
Istället för I am så är det då I am. Så att det är I
apostrof.
Nej.
Nähe.
I mellanslag M mellanslag Inter. I am Inter.
Så Inter och IM står det för Inter Milan Inter blir det.
Ja, fast det ska ju då stå för I am.
Jo.
Alltså, I am Inter.
Ja.
Men då har de liksom...
Jo, men själva tanken på förkortningen är ändå... Alltså, I står ju också
det ska
på Inter.
Anspela på då Internationale Milano eller Inter Milan.
Bond. James Rodriguez.
Jag satt hela matchen så fort det rullade och sa för mig själv bara I am
så jag blev
Inter.
Så jävla stolt häromdagen för att vi sa ju fel. Vi sa ju Rodriguez. James Rodriguez eller någonting liknande när vi pratade om den gamla rubriken. Och så är det någon lyssnare som rättar. Och eftersom jag var den enda som upptäckte detta back in the days. Alltså det var inte många hemma i Sverige som hade gazettan på den tiden. Och så jag gjorde liksom en screenshot från pdf-versionen. Eller om jag till och med var i Italien när jag läste den. Skitsamma. Men exakt samma screenshot blev vi rättade med. Som jag en gång i tiden tog. När jag uppmärksammade Bond, James Rodriguez.
Bond, James Rodriguez.
Ja, men jag kände igen det. Det är min screenshot här. Liksom. Och så blev jag rättad med det.
Men vad tycker du då om
jag tycker Bond, James Rodriguez, så tycker jag.
Ja.
Så dålig är den. Liksom.
I
det är på samma.
M. Inte.
Im.
I M. Inter.
Ja,
det är så jävla uselt.
Ja, det var uselt. Riktigt uselt.
Hörrni, vi ska börja avsluta, men jag skulle vilja avsluta med en gulasch till egentligen oss alla. Jag vet inte hur mycket liksom, delaktighet vi ska ha i den här gulaschen då, i och med att
jag känner inte att jag är värd någon jävla gulasch.
Nej, jag vet inte hur mycket du kommer liksom känna dig träffad av
men,
detta.
Du vet ju hur allergisk, starkt allergisk jag är mot ansvar, mot liksom personer som pratar i en podd eller skriver. Mm. Och att vi alla har ett ansvar och måste vi ta vårt ansvar. Jag känner att jag inte har något ansvar. Alltså jag ligger lägst ner av alla i den här branschen på den etisk-moraliska skalan redan innan vi ens har börjat mäta.
Absolut. Och jag tror inte jag försöker ringa in någon ansvarsfråga här.
Ah, okay. Ja, jag, men, känner jag vet bara inte vad det är. Jag
du kanske kommer känna dig träffad.
Okej. Okay.
Men det här är i alla fall en gulasch till då. Det finns en logik såklart vad gäller närhetsprinciper i då nyheter. Det fattar jag också. Någonting som sker i Sverige i mindre skala är en större nyhet än någonting som sker i större skala i Georgien eller i Portugal eller i Botswana. Alltså, så är det ju. Mm. Men när det kommer till då fotbollsvärlden så har jag lättare att tycka att det är närmare var än i världen man landar, eftersom det handlar om fotboll. Och det på något sätt är liksom lika intressant i många avseenden än någonting annat.
Som Hazel och Java, det är liksom på samma nivå lite grann.
Ja, men det var dit jag skulle komma. För att i helgen då så har ju en av de värsta läktarkatastroferna någonsin, vad gäller i alla fall dödsantal, inträffat då i Java i Indonesien. Men det känns som att det har fått lika mycket uppmärksamhet som ett omdiskuterat varmål.
Okej, jag vet att jag i samband med detta i alla fall hade på ganska mycket nyheter. Mm. Och främst då från din kanal, TV4. Och där pratades det jättemycket om det.
Mm. Jo, alltså
såhär.
Jag försöker nog inte basta de stora nyhetskanalerna.
Nähä.
Men det jag försöker basta är ju gemene mans liksom, förmåga, eller kanske i det här fallet då oförmåga, att faktiskt plocka upp.
Bry sig.
Det, ja, bry sig och plocka upp vad fan det är som har hänt. Ja. Jag tror att det är väldigt många som hör det här som undrar, va? Ja. Alltså, det här har jag inte hört någonting om. Nej, okay. Eller jag vet inte.
Nej, det var mycket, låt oss.
Alltså så här, jag fattar såklart också. Att jag twittrade inte heller om det här igår, utan jag twittrade om att Haaland gjorde hattrick.
Det är därför mina taggar är utåt. Alltså just ansvaret att uppmärksamma saker på Twitter till exempel. Det tror jag vi ska vara försiktiga.
Absolut.
Med.
Absolut. Jag säger bara att jag har förståelse för att du väldigt många tenderar att twittra om Haalands hattrick mot Manchester United i ett derby snarare än att twittra någonting om det här.
Jag fattar att fotbollsvärlden stannar upp när Christian Eriksen ramlar ihop. Mm. Eller det sker någonting på en läktare. Till exempel här hemma eller någon annanstans, för att det är närmare och det är vår fotboll och sådär. Men när man inte ser någonting i sina flöden igår, det är det du menar.
Ja,
mer
precis.
Eller mindre. För fotbollsvärlden, jag vet inte, känga till fotbollsvärlden, men var det tysta minuter runt om? Det var väldigt många tysta minuter när drottningen hade dött till exempel. Jag tycker att den här katastrofen, i och med att det dessutom har med de viktigaste personerna inom fotbollen att göra, det vill säga supporterna, barn, kvinnor och män som dör under fotbollsmatch, och det ska ju såklart inte få hända. Att det är anledning till en tyst minut, och kanske att fotbollen ska stanna upp en dag i respekt till de drabbade.
Jag skulle förvåna mig oerhört mycket ifall det här på något sätt uppmärksammas i morgondagen och onsdagens Champions League. Mm. Med någon typ av tyst minut eller sorgband,
alltså,
eller vad det nu är.
Drottningen skiter fullständigt i, ursäkta. Alltså det är klart att det finns en respekt till de som faktiskt är ledsna. Det måste man alltid ha respekt för. Någon som vanlig person som blir ledsen för att drottningen har gått bort och gråter. Alltså så här, visst, du får ha det. Men jag tycker inte att fotbollen ska bry sig nämnvärt om det.
Jag tänker i alla fall att jag bara ska läsa lite detta från dock. En artikel i Göteborgsposten här som uppdaterades i morse. Så att de som lyssnar på det här i alla fall har koll på vad som har skett. Mm. Och då tänker jag bara att liksom så här, det också kan vara värt att påminna. Inte för att så här, relativisera eller på något sätt förminska Hillsborough typ. Men i Hillsborough-katastrofen så dog väl till slut 97. Alltså det var ju länge 96, men till slut så dog ju ytterligare en person av sviterna efter det. Så att det var 97 personer. Det kan man ha med sig in då i...
Finns det en dokumentär, 97?
Ja, det kanske det gör.
Ja, jag tror det.
Hur som helst, över 100 människor har dött i katastrofen i samband med en fotbollsmatch i Indonesien. Under eftermiddagen så sänkte myndigheterna den officiella dödssiffran från 174 till minst 125 efter tragedin när polisen sköt tårgas mot stormande supportrar. Dödssiffran efter lördagens fotbollsmöte i Malang på östra Java i Indonesien uppgavs under söndagsmorgonen till 174 människor enligt myndigheter. Under eftermiddagen så kom dock nya uppgifter som talade om 125 döda. Enligt viceguvernören på östra Java, Emil Dardak, skrev dödstalet ned eftersom att vissa personer personer registrerats dubbelt. Idag är dödssiffran 125, 124 har identifierats och en är oidentifierad. Vissa namn registrerades två gånger på grund av att man hade förflyttats till ett annat sjukhus. Klart är att händelsen är en av de dödligaste idrottstragedierna på mycket länge. Flera av de döda är barn och över 180 personer ska ha skadats. För flera av dem bedöms tillståndet vara kritiskt. Det var efter en match i landets högsta division, Liga 1, mellan Arema och Persebaya Surabaya som våldsamheter utbröt. Hemmalaget Arema förlorade med 2-3 och efter slutsignalen så stormade missnöjda supportrar planen, skriver Indonesiska fotbollsförbundet PSSI på sin hemsida. Omkring 3000 av de totalt 42 000 åskådarna på plats ska ha gett sig ner på gräset. Även personer utanför arenan tog sig in. Polisen svarade då med att skjuta tårgas för att försöka skingra skarorna, vilket i sin tur ska ha fått många supportrar att svimma och drabbas av andningsproblem, enligt indonesiska nyhetsbyrån Antara. Filmer inifrån arenan visar hur människor försöker ta sig ut från arenan där den tunga tårgasröken lagt sig som ett täcke över delar av läktaren. Det var så skrämmande, så chockerande, säger 22-åriga Sam Gilang som var på plats. Tumultet inne på arenan skapade panik och många av offren trampades eller kvävdes till döds. Enligt polisen användes tårgasen för att lugna folkmassorna som polisen ansåg äventyra säkerheten. Inget hände, det var inget upplopp. Jag vet inte vad problemet var, men från ingenstans så började de skjuta tårgas. Det var det som chockade mig. Tänkte de inte på kvinnor och barn, frågade sig 43-årige Doni som befann sig inne på arenan. Enligt den indonesiska journalisten Rahmat Idris bidrog polisens insatser till katastrofens omfattning. För att skingra folkmassorna så använde polisen sig av tårgas, men det förvärrade bara situationen och man kan anta att det var det som orsakade den panikartade flykten. Folk ville ta sig ut från stadion och undvika den smärtsamma tårgasen, säger han till SVT Sport. På filmer syns hur döda och skadade radas upp i utrymmen under läktarna, många av dem blå i ansiktet av syrebrist. Under söndagen så pågår fortfarande arbetet med att identifiera alla offer. Oroligheterna fortsatte sedan utanför arenorna där upprörda supportrar drabbade samman med polis. Flera polisfordon sattes i brand och enligt polisen ska även två poliser ha dött. Alltså, ja, det är...
Dålig idé att skjuta tårgas inne på en arena.
Ja, men alltså verkligen. Och när sånt här sker så finns det ju alltid såklart en utredning att göra klart och tydligt i efterhand. Och
andra så sidan... många kan liksom inte dö inne på en arena om några springer på plan. Det förstår ju vem som helst. Ja. För att när jag läste... När jag hörde om det här första gången och såg antalet som hade dött, att det var så otroligt många, så undrar jag, hur fan var det här möjligt?
Ja, men det är det jag menar. Med den största respekt att de, för Hillsborough-katastrofen så har ju liksom så här, 96 har ju varit en siffra som är så här, 96 människor dog. Ja. Och här är det liksom så här, de första siffrorna var 174.
Till, ja, precis, de har stängt och man har inte kommit ut och allt det där. Men alltså börja skjuta tårgas inne på en arena med så mycket folk.
Och så mycket har så tydligen det liksom på en ligger arena? En tjock rök av tårgas.
Har du varit inne på en arena en gång när det kommer tårgas? Alltså inne på en arena.
Inte inne på en arena?
Ja, men du känner dig lite instängd. Nu har jag aldrig varit med om att de har skjutit tårgas inne på en arena. Även om det har hänt riktigt. Men ett cupmöte för Fiorentina Juventus 04 typ. Så sköt de tårgas utanför.
Precis.
Där det var lite jidder mellan supporterna. Och så blåste det in. Det var ju då Diego Della Valle satt och kräktes på läktaren. Alltså för att vinden låg så. Mm. Och vi stod i Curva Fiesole och nej men det är ganska kraftfull tårgas som man skjuter. Jag kommer ihåg, då pratade man om att det var någon slags nervgas som polisen hade använt. Det var därför så många mådde dåligt. Men jag ska inte säga att jag kan tänka mig in i den här situationen. Men ändå, när man är på en arena med så mycket folk och får den här tårgasen i sig. Det är som man får ju lite panik bara av känslan. Och om man då skjuter dessutom inne på arenan, alltså, nej, fy fan vilken panik alltså.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag liksom ville uppnå med den här gulasch. Jag tror att jag bara ville liksom att folk skulle veta vad det är som har hänt och att man också så tänker till att Indonesien finns också.
Ja, absolut. Jag köper.
Med det sagt så avslutar vi måndags Toto. Nu väntar ännu en Europavecka. Vi hörs igen på torsdag då, när vi tar ner Champions League-bollen. Toto-ballon september ska förkunnas och vi har förhoppningsvis en hel del annat betydligt muntrare att prata om.
Ja.
Vi ses i Champions League-studion tisdag onsdag 20.00 om ni vill. Annars så hörs vi som sagt igen om några dagar. Ta hand om varandra till dess.
Ciao Toto.
Ciao Toto.
Don't give up, I know you can see all the world and the mess that we're making. can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together and stand up for where we need to be. 'Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart, singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer, and I try to give you what you need. Me and you and you and you, we just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. We got to get together, yeah. Gotta get. So there is no reason to fight. Mercy, will we overcome this? Yeah, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer, and I'll try to give what you need. Yeah. Ah. Oh, mercy, will we overcome this? Oh, have we come too far to turn it around? Oh, is it asked too much to be a little bit stronger? 'Cause I wanna give you what you need. Mercy, what will become of us? Oh, one by one, could we turn it around?